En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Ja, Beowulfkvädet finns alltså bara ett enda exemplar som tack och lov Gudskepris har lyckats överleva. Det är skrivet i början av 1000-talet. Ponera nu att det här går tillbaka på något västgötskt eller gotländskt original som i så fall skrevs ett halvt millennium tidigare. Ja, om det gör det, vilket vi inte vet, då ligger det ändå cirka 500 år mellan det och det enda bevarade exemplaret. Och då måste man ju föreställa sig att det är muntlig tradition, det är traderingar, överföringar, tillägg under cirka 500 år. Och det är ju förödande om man ska snacka äkta historia. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, och
mig, Katarina Harrison Lindberg.
Och nu fortsätter vi på spåret från förra poddavsnittet och vi pratade om Völsungasagan, och nu flyttar vi oss till brittisk mark, till Beowulfkvädet, och då är det varningsflagga hissad.
Jaså?
Ja, eftersom den har misshandlats betydligt värre än Völsungasagan.
Jag menar, du menar att Wagner tog sig inte an Beowulf?
Wagner skapade trots allt ett mästerverk. Man kan säga att det har du gjort i din version och det har Tolkien gjort i sin omtolkning och så vidare. Då. Men Beowulf har verkligen misshandlats.
Jag menar, du tänker på film nu.
Jag tänker på film. Man har Angelina Jolie som Grendels mamma. Okej, kan väl sväljas, men Christoph Lambert med bodybags från Vietnamkriget i Beowulf-film från 1999. Alltså det var... Det är rödfärgad varning utfärdad. Eller Alphöga berg i Själland i en animerad version. Alltså Beowulf har varit fritt fram att göra om, vulgarisera och bara rycka ut delar av. Varför denna fascination för att göra om Beowulfkvädet från tidig medeltid?
Men det tycker inte jag är så förvånande, för jag tänker mig ändå att dels det är skrivet på fornengelska, engelska är ett världsspråk. Och det här är liksom det häftigaste eposet de har från den här gamla tiden. Så att det är klart man lyfter upp det.
Jag tror du har rätt. Antar att Beowulfkvädet hade bevarats på forndanska eller medelhögtyska istället. Då tror jag inte vi hade fått se de här kändismättade, upplåsta efterhoppningarna. Det ligger någonting att det här är Englands stora epos.
Ja, fast jag tror man hade nog inte glömt Beowulf för det. Jag tänker om man jämför med Völsungasagan då till exempel, den är ju definitivt inte bortglömd. Så hade Beowulf varit bevarad inom den språksfären så tror jag att vi hade fortfarande känt till honom och fortfarande tyckt att det här var en väldigt spännande saga som...
Men nu har jag en invändning här, för det finns en enorm skillnad mellan Völsungasagan och Beowulf. Völsungasagan, den är bevarad lite här och var. Du har Edda-dikter, du har Nibelungen-lit, du har Fornaldersagan från Island. Beowulf är bevarad i ett enda exemplar. Det här är en sån där dikt som överlevt av en slump. Hade det här enda exemplaret försvunnit så hade vi inte känt till det alls.
Jo, men nu talade vi om det hade varit bevarat på ett annat sätt. Mm.
Men den här dikten, det är alltså faktiskt en av de där hjältesagorna som har slumpmässigt blivit bevarad. Völsungasagan är ingen slump. Den var jättepopulär. Beowulf kan rimligtvis inte ha varit lika stor och känd. Då hade det funnits avtryck i berättelsen någon annanstans.
Ja, man kan ju tänka sig att det skulle ha varit så att vi hade fått de här... Hällristningar, alltså inte hällristningar men ristningar med runor, att det hade funnits mycket mer tecken på dopfuntar och runstenar och vad man nu skulle kunna tänka sig. Det kan man tycka är lite märkligt.
Vi har alltså ingenting mer än ett enda manuskript, en enda handskrift på 3182 rader.
Men jag vill säga en sak till här. Du säger att det är slump och det är ju slump. Det behöver inte betyda att det här var okänt för folk. Det kan ju ha varit jättespritt, men saker och ting försvinner.
För traditionen är muntlig.
Ja.
Och någon har bestämt sig för att teckna ned just det här. Och sen har vi haft tur att det här inte blivit uppränt i något arkiv eller någon vikingaräd mot ett kloster.
Ja, för jag vet, i en tidigare poddavsnitt så nämnde du Ingjald, eller vi nämnde Ingjald.
Ingjald, precis. Hadubardkungen.
Och hur vi kan förstå att man har berättat massor med historier om honom. Ingenting finns kvar, trots att han måste ha varit enormt populär. Så det är väldigt mycket slump vad som faktiskt lyckats bli kvar från den här tiden.
Ja, vi ska vara tacksamma mot slumpen i det här fallet. För ett enda manuskript finns alltså kvar, det förvaras på British Library i London. Och det kan man då läsa historien om den här i övrigt helt okände hjälten Beowulf.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och vad är det då som händer? Kan du ge ett snabbt synopsis på vad som händer i Beowulf-kvädet? 3182 rader om vad?
Ja, det beskrivs hur den här Beowulf, hjälten, han kommer till kung Hrothgars hov, hans kungsgård.
Och Heoroth.
Precis, så heter den här gården, Heoroth. Och kung Hrothgar och hans folk har drabbats av ett fruktansvärt monster som heter Grendel, som kommer och hemsöker den här hallen och bygden ständigt och jämt och äter upp hans krigare, så att de vet inte riktigt hur de kan inte hantera det här monstret. Men så kommer Beowulf och han vet vad han ska göra, och han tar sig an Grendel vapenlös, för det finns ju inga vapen som fungerar på Grendel. Men han lyckas i alla fall dräpa Grendel, och sen så sätter han också efter Grendels mamma, för det är naturligtvis den här kvinnan som är roten till allt
hon
ont.
Hon bor djupt ner i ett träsk, ja. Simmar ner.
Det är väldigt liksom suggestivt spännande, men han lyckas även dräpa henne, och sen är den här episoden slut. Beowulf åker hem, han blir härskare i sitt eget rike, han lever ett långt liv, och för att han inte ska dö sotdöden,
för det är skamligt,
så söker han mot slutet av sitt liv upp en drake och fightas med den här draken om en skatt, och han dräper draken men dör själv.
Som det anstår en hjälte. Ja. Lite Sigurd för Aftersbarnen på slutet. Nästan som att man stoppat in draken så att Beowulf ska dö en hjältedöd efter att ha hållit fred i 50 år. Men det här, sen finns det ju utvikningar och berättelser man har knutit till. Alltså till exempel när man då sitter i Hrothgars hall och Hrothgars gemål Wealtheow kommer och ger Beowulf dryckeshorn, och alla kämparna samlas då vid härden, då berättas ju berättelser där, Finnsborgs kampen, och man får höra om kung Higelacs härjningar vid renmynningen vid 500-talet och Heromod. Alltså det finns gott om berättelser som läggs in som undertexter och som utvikningar inom ramen för det här Beowulf-kvädet.
Mm.
Och då måste man ju ställa sig frågan hur mycket av det här är sant. Går det att använda Beowulf när man skriver historia? För det har folk ofta försökt. Till exempel så äldre svensk historia så vill man gärna plocka in Sveon, ett av folken som nämns, och säga att det är säkert svear. Och så försöker man identifiera då Idgils, Ongeltheow och andra namn på sveahärskare i Beowulf med sådana som finns i Ynglingasagan. Och använda Beowulf som en svensk historia.
Ja, och Beowulf själv, han är ju en geat.
Ja, geat, G-E-A-T. Geat, geat, geat. Ja. Och vad är då det för något?
Det har man ju uppfattat som att det är klart att han kommer från Götaland i Sverige, alltså någonstans i Sverige då.
Det finns gott södra om västgötska och östgötska patrioter som vet exakt vad han ska gå.
Ja, han kommer väl antagligen från trakten av Skara, kan vi säga.
Ja, eller varför inte Linköping?
Ja.
Eller Jönköping. Alltså, det här finns alltså många som har försökt utreda vilken geografi som funkar.
Och de senaste som har varit ute, mycket. De har hävdat att nej, men det här är ju inte några götar vi pratar om, utan det är naturligtvis gutar vi pratar om. Alltså kommer Beowulf från Gotland.
Och hela Beowulf-kvädet med så gutniskt nationalepos.
Men sanningen är ju den att vi... Det här är en saga.
Jag ska lägga till att vi svenskar är inte de enda som har försökt ta hand om Beowulf. I Danmark är det vanligt att folk hävdar att han kom från Jylland, att han är en jute.
Ja.
Och det finns andra, värmlänningar har försökt norpa honom också. Men det är så vagt beskrivet geografiskt att det slutar alltid i vaga hypoteser.
Ja, det står ju inte att han kommer från en viss ort, utan det beskrivs i den här historien hur han kommer till Rotgars land, så kommer han över havet med skepp. Men det är allt vi vet faktiskt.
Om nu Rotgar är sköldungen i Leire, då är Själland, och Själland är en ö.
Ja.
Så han måste ha skepp oavsett om han kommer från Tyskland, Skåne, Gotland, Norge eller England. Däremot vet vi, eftersom vi kan jämföra med andra bevarade diktverk och berättelser, att enstaka personer som nämns som bipersoner vid Beowulf-kvädet, de har existerat. Vi har den här, om jag får dra Higelac.
Ja, självklart.
För det här är en väldigt intressant, ett intressant exempel på hur till och med sådana här kväden rymmer sanningar. Kung Higelac, som då är geatisk kung någonstans i Nordeuropa, Götaland, Jylland, Gutaland eller vad han nu ska komma, han ska då ha utfört en härfärd, berättas det, ner till renmynningen, alltså Nederländerna, Belgien, norra Frankrike, utkämpat en hel del plundringar och sen har dött, stupat innan han hann därifrån, men hans män lyckades ta sig hem och berätta om det. Den här historien om Higelac, den går igen i Ynglingasagan, då heter han Hugleik. Och den går igen i den frankiska historieskrivaren Grégoire of Tours stora historieverk om 500-talet, där heter han Hockeleik. Så det är samma namn med lite olika stavning. Och Grégoire of Tours är nästan samtida. Det här ska ha ägt rum bara generationen före honom. Och de här tre källorna är av varandra oberoende. Så här måste det ha varit någon sorts nordeuropeisk härjare 300 år före vikingatiden som folk mindes och berättade om. Och han läggs in i Beowulf-kvädet också.
Här kan vi ju göra en väldigt fin parallell till Völsungasagan, där man också la in riktiga personer i en saga. Kanske för att minnas dem eller för att man kände att det här är viktigt, det här ger mer tyngd åt den här berättelsen.
Mm. Absolut. Så vi har alltså en del aspekter av Beowulf-kvädet som vi utan tvekan kan säga att det här måste gå tillbaka på någon sorts riktigt berättande. Men sagan som sådan, här, och det har blivit mer och mer populärt på sistone att försöka hävda att det här rymmer faktiskt någon sorts äkta, gutnisk, västgötsk, jylländsk historia, där är det den bistra källkritiken som måste in. För låt oss titta på det här noga och använda principerna. Vara lite forskare här nu.
Ja, det är roligt faktiskt. Källkritik är väldigt roligt.
Mm, och då har vi ett antal principer som Beowulf-kvädet måste klara av om det här ska kunna accepteras som någon sorts riktig historia.
Om vi börjar med äktheten då, Dick, vad säger vi?
Ja, Beowulf-kvädet finns alltså bara i ett enda exemplar som tack och lov Gud för pris har lyckats överleva. Det är skrivet i början av 1000-talet. Ponera nu att det här går tillbaka på något västgötskt eller gotländskt original som i så fall skrevs ett halvt millennium tidigare. Ja, om det gör det, vilket vi inte vet, då ligger det ändå cirka 500 år mellan det och det enda bevarade exemplaret. Och då måste man ju föreställa sig att det är muntlig tradition, det är traderingar, överföringar, tillägg under cirka 500 år. Och det är ju förödande. Om man ska snacka äkta historia.
Ja, vi pratade om det en hel del faktiskt i förra avsnittet. Att när man som muntlig berättare för någonting vidare så lägger man till och drar ifrån efter vad man själv tycker är roligt att berätta.
Ja, och missförstår och ändrar och byter namn på folk. Mm.
Och i en saga, en skönlitterär saga, så spelar det egentligen ingen roll. För det är ju om sagan är bra och underhållande, det är det som spelar roll. Vill man hitta fakta, alltså en verklighetsbakgrund till någonting, så spelar det jättestor roll helt plötsligt ifall man lägger till och drar ifrån.
Ja, och då har vi det här med beroende och tendens. I källkritikens grundregler efter äkthet ska man titta på beroende och tendensiös. Vi vet att det här kvädet har ändrats och stöpts om efter påverkan från andra källor eftersom det finns gott om kristna influenser. Och de är tydliga. Det är grejer från Bibeln som dyker upp, trots att det här verket, om det nu skrevs på folkvandringstiden, knappast har tillkommit i en kristen kontext. Dessutom, det finns gott om folksagor. Det finns sagor om drakar och troll som har lagts in. Åtskilliga element är rent nonsens, som att Beowulf strider mot en monsterliknande träsk. Kan inte vara historia. Så vi har folksagor som har vävts in, och så har vi ett bibliskt sammanhang. Och ska det här läggas in i någon sorts historiebok, så har man ett ganska stort rensningsarbete att göra innan man ska försöka bestämma vem som har kung var och när.
Mm. Just det kristna inslaget är starkt. Den som läser Beowulf, och det kan man lätt göra, det går ju att få tag på den här boken hur lätt som helst, finner hela tiden referenser till kristendom, och det skrivs så, som om de här personerna som agerar i sagan är kristna. Fast de rimligen inte var det på riktigt.
Och inte om det här är en gammal gutnisk eller västgötsk nationalepos. Sen har vi det här med närheten. Och för att en källa ska betraktas som god, så ska den ha tillkommit ganska nära de händelser där den utspelar sig. Om nu Hrothgar lever på Själland och det är där träskmonstret finns, och om Beowulf kommer från Götaland eller Gotland, så kvarstår faktum att det är nedskrivet i England. Det är på fornengelska. Så även om det har funnits tidigare varianter på något annat språk, så är den källa vi känner till tillkommen på andra sidan Nordsjön, vilket är graverande det också. Och slutligen det här med samtidigheten. Vi vet inte när det här berättades första gången. Vi vet inte hur många förlorade handskrifter det har funnits. Vi vet inte ens när den här handskriften som finns kvar alltså skapades i sin ursprungsform. Historiker gissar på 700-tal, 900-tal. Ingen vet. Så följden av alla de här trista källkritiska invändningarna, det är att Beowulf-kvädet får kraftigt underkänt som källa till verklig historia. Däremot får det med beröm godkänt, som exempel på nordeuropeisk fiktion, skönlitteratur under epoken.
Ja, för det är ju en fantastisk källa om man vill veta vad folk tyckte var spännande på den här tiden. Hur folk ville ha en berättelse, hur en hjälte skulle vara, hur ett monster skulle fungera. Sådana saker är det här bara ett öppet landskap att gå runt i.
Så vårt budskap nu, ni som lyssnar, är att läs inte Beowulf för att få veta vilken kung i Danmark som kände vilken i Sverige och vad gutar och götar gjorde. Läs istället för att få veta hur man tyckte att det sanna goda livet skulle vara. Vad man ville höra om aftonen vid lägereldarna eller vid härden i hallen. Där är Beowulf-kvädet ett lysande titthål in i järnåldern, tidig medeltid. Ta bara det här med alla följesmännen och krigarna. De hör vi talas om hirden, ja. Lidet, Gassindium i Italien, Lodes i Frankrike. Finns ju varenda lite tidig medeltida kungsgård. Och det kan man ju verkligen borra ner sig fullständigt noggrant om vi tittar på Beowulf.
Ja, det här med hirden, det kanske låter avlägset för en modern lyssnare, men en hövding eller en kung eller en stor ledare färdades ju inte ensam. Han hade alltid ett följe, han hade alltid sina trogna män som var knutna till honom med gåvor och eder och ja, lojalitet helt enkelt. Det var hans hird, det var de som stred för honom. De som stod honom absolut närmast.
Och de kan komma från alla möjliga länder.
Ja, ja.
En liten främlingslegion som han har kring sig där.
Mm.
Och Hrothgar, kung Hrothgar, han som får problem med träskmonstergränder, han är då helt beroende. Hans maktställning bygger på att han lyckas attrahera dugliga stridsmän.
Det blir jobbigt när Grendel käkar upp dem hela tiden.
Ja, och Grendel kan han inte rekrytera, för det är ett naturmonster i närheten. Ett hot mot hela hans maktställning. Och vad måste Hrothgar göra då? Det är existentiellt problem för tiden medeltida maktutövning. Han måste visa att han klarar av situationen. För vad sker annars?
Ja, annars kommer han förlora sin makt. Folk kommer vända sig ifrån honom och söka någon annan.
Ja, krigarna åker därifrån,
ja.
Tar tjänst hos en annan kung och hans rike kommer att kollapsa. Och då kommer Beowulf.
Som den sanna hjälte han är och klarar skivan.
Ja, och då måste Hrothgar, då är ett nytt problem. Hrothgar har inte klarat av det själv. Den här främlingslegionären från Geaternas land, Beowulf, han har gjort det. Hur ska Hrothgar kompensera för att han inte klarat av att lösa problemet med Grendel? Jo, då måste Beowulf få en belöning. Så att Hrothgar kan visa att jag är i alla fall man nog att kunna kompensera och visa att jag är en stor kung. Välkommen Beowulf, nu är du min man.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och det här med att visa tacksamhet med gåvor, det går igen i många skildringar från den här epoken, och det är även känt antropologiskt att det var så här kungar, stormäktiga härskare, såg till att knyta folk till sig genom att ge dem en gåva som motsvarade eller mer än motsvarade krigarnas tjänst.
Gärna mer än motsvarade, för att då betyder det att man har inte bara gett så mycket som det var värt, utan man har gett lite mer, vilket gör att den som får det
är lite förpliktad, ja, att ge tillbaka.
Behöver ställa upp en andra gång och en tredje gång, och så fortsätter man så här med det här gåvo- och liksom edsystemet, att man, så man håller varandra.
Ja, i den gamla fornnordiska poesin så kallas ofta kungar för ringgivare och liknande. Alltså de ger ringar och guld till sina män. Och då vinner de själva ära för att de är generösa. Men man skapar också ett psykologiskt tvångsband till mottagaren. För mottagaren mister ära och mottagaren inte gengäldar den här gåvan med tjänst. För det är den där man kan.
Mm.
Alltså få ut lite lön i förskott knutet till ära. Och så skapar man och vidmakthåller de här herdarna. Och det här kan man ju då vetenskapligt länka till Marcel Mauss och Bronislav Malinowskis antropologiska forskning med gåvoekonomi och sociala handlingar. Men det blir väldigt konkret när vi tittar på Beowulf, där Hrothgar måste kompensera för att visa att han är stor kung. Och då, följden av det här blir ju att man får en mycket stark känsla av vilken osäkerhet folk levde i. Kungen måste vara aktiv hela tiden. samla ihop följesmän, kriga och plundra för att ha råd och belöna dem så att de inte sticker till en annan kung, vilket leder till ännu mer plundring, plus att han måste vara socialt medveten, bjussa på sig själv, hålla gästabud, skänka i mjöd hela tiden. Hans fru, Wealthy heter hon, som också är viktig i Beowulf, hon måste vara med där, administrera gåvorna, komma med hornet och bjuda på, så att det här systemet hålls igång hela tiden.
Jag tycker det är roligt att du nämnde det här med osäkerheten, för om man läser Beowulf så det är en väldigt bra, en bra historia. Den är väl skriven, tycker jag. Och när man läser den så får man verkligen den här osäkerhetskänslan, alltså den här skräcken och hur folk överger honom och hur de hur Grendel liksom intar hallen, och det ligger som en undergångsstämning över hela det här riket innan Beowulf kommer att klara skivan också. Det är väldigt snyggt skrivet.
Mm. Så det här med hird, kungamakt, hur det var att leva som härskare under järnåldertid och medeltid, där är Beowulf en fantastisk fin ingång till hur det såg ut, rent socialrealistiskt. Ja. Men vi har ju hjälteidealet. Hur skulle en sann hjälte vara? Det får vi gott om belägg för. Det är bara att ta och läsa och pricka av.
Ja, och det här med hjältar. Jag sitter ju och skriver om hjältar hela tiden nu, känner jag. Jag har dock inte fått skriva Beowulf än. Jag hoppas verkligen att jag ska få göra det. Så det kanske kommer. Men en sann hjälte, det är ju alltså det här med, de är naturligtvis starka, men de är också rättrådiga. De är ärliga, de är hedersamma, de har stor ära och heder. De begår
mån om sin heder.
De är mån om sin heder, och särskilt Beowulf är det. Sen vad heder är, nu, de hjältesagorna som jag har skrivit om nu, där kan man ju verkligen ibland ifrågasätta heder, för vi tycker inte att en del av de sakerna som hjältarna gör på den här tiden är hedersamt idag. Men på den tiden så såg man kanske inte riktigt.
Jag tror att den springande punkt är att det hedersamma, det har ingenting att göra med varför man gör något. Det är hur man gör något som är det viktiga. Alltså Beowulf slåss mot Grendels hemska mamma, monstrets moder, det kvinnliga urmonstret på träskets botten nere i grottan. Och det är hopplöst, för inga vapen biter på henne. Och det naturliga då, om man tänker smart och vist, det är att ta till flykten, simma upp igen och tänka över strategin. Hade det här varit i ett dataspel så hade man tänkt att jag inte riktigt lärt mig vilket trick jag ska använda. Paus och så går vi tillbaka. Inte Beowulf. Beowulf är mån om sin heder och sin ära. Han stannar kvar och försöker ta koll på honom i alla fall. Det hade varit enormt förödande för hans ära om han hade vänt ryggen till. Men hela presentationen av Beowulf, han dyker upp i texten. Ja, hur presenterar han sig? När han står där och ska berätta att jag är Beowulf, och så måste läsaren förstå vad det är som är speciellt med honom. Ja, då ger han dem en liten redogörelse. Han har dödat fiender. Han har dödat sjö och djur. Han har dödat jättar. Det är till och med en liten passage om en simtävling med sjö och djur som dyker upp, som uppenbarligen åhörarna bör känna till.
Så de ska förstå att det här är en bra, duglig man.
Ja, och Grendel har inget vapen, så att skulle då Beowulf ha ett svärd och slåss mot honom, det är ju fusk. Det är ärelöst, det är klart att han ska använda nävarna. Det är oförnuftigt, för det är mycket lättare att vinna en fight om du har ett svärd motståndaren inte har det, men sånt har inte med saken att göra, utan det här hjältidealet, det verkligen trumpetas in i läsarens ögon.
Ja, kampen ska ju vara rättvis naturligtvis. Mm. Det går inte an att komma med ett svärd till en fight om det är meningen att man ska slåss med händerna.
Ja, men det här är alltså när du är en hjälte som slåss, när du är en hirdman. Sen byts ju scenariot fullständigt. Efter allt det här monsterdödandet, då åker Beowulf hem till sitt hemland, blir så småningom kung. Och då sitter han i ett halvt sekel och uträttar inte ett enda sånt här hjältedåd. Tvärtom. Det är fred hela tiden. Hans håg var ej våldsam.
Ja, det är ju helt otroligt. Det låter ju som att han är en annan man här.
Och det här är en kille som brottas med träskmonster. Hans håg var ej våldsam.
Men det beror på att en bra kung var en kung som lyckades hålla fred i sitt land.
Ja, så en bra krigare ska utföra hjältedåd. Men kungen, det är någon sorts socialt patos. Värna folket. Så man byter ideal fullständigt när man byter jobb.
Ja.
Och sen naturligtvis får man ett problem då. Eftersom en stark hjälte och en stark kung får ju inte ligga och dö sotdöden.
Nej, alltså måste man kasta in den här draken på slutet så att han får en rejäl omgång och dör.
Ja. Sen, och det här missar man ofta när man gör film och spel och annat om Beowulf. Man missar slutet. För det slutar inte med kampen mot draken. Det slutar med att Beowulf ligger och håller på att dö.
Ja.
Och passar på att hålla sitt avskedstal till kompisen Wiglaf.
Hans stora förlust i livet, eller stora problem, det är ju att han inte har en arvinge.
Och det måste vara tungt att bära. Ja. Det är tragedin.
Så han, när han ligger där och dör så överlämnar han ju makten till en ny ung hjälte. En som kan liksom axla hans roll, den unge Wiglaf.
Han har ingen egen son, och det här är tungt. För har du ingen son så löper du en stor risk att du blir bortglömd.
Mm.
Och det är verkligen skräcken för en sån här kung, att hans minne ska dö. Så det drar Beowulf upp direkt när han ligger och dö. Sen övergår han till att vad jag nu har gjort som jag är stolt över. Och vad kommer först då?
Ja, han är ju absolut mest stolt över det här som att han har hållit freden. Att han har varit en god kung som har sett till att det är inte krig i landet. Det är det han är allra mest stolt över.
Så det här med Grendel och Grendels mamma, det är oändligt mycket mindre viktigt.
Det var bara ungdomshändelser.
Och sen på tredje punkten så konstaterar Beowulf att medan han då upprätthöll freden så levde han med ära, svor inte falska eder och gjorde sig inte skyldig till nidingsdåd.
Vad är ett nidingsdåd, Dick?
Nidingsdåd är när man gör illgärningar som bryter mot hederskodexet. Använder svärd och hugger ihjäl någon bakifrån istället för att mötas öga mot öga. Alltså fuskar till sig segrar. Beowulf har inte gjort det här. Han har lyckats hålla freden samtidigt som han har spelat schysst. Och det här är han enormt stolt över. Det här drar han upp. Medan han pratar om det här så återfaller han någonstans i att ja, men jag har ju ingen son. Allt det här riskerar att hamna i glömska. Underförstått, för vi har bara muntlig tradition här. Vi har ju inte nedskrivet. Jag har inga efterlevande som kommer komma ihåg allt det här. Men jag vill bli ihågkommen. Så vi måste verkligen anstränga oss. Hör du det, Wiglaf? Jag vill bli ihågkommen. Så ger han instruktioner för hur han ska bli ihågkommen.
Mm, så att han ska få en stor hög över sig på ett synligt ställe vid havet så att man ska kunna segla förbi där och se att där uppe ligger den här store hjälten, den store fridsfursten Beowulf. Och det ska vara ett minnesmärke för alla generationer egentligen. Så det är ju ett sätt att minnas honom.
Ja, och då får vi ju lätt en insikt. Varför har vi alla de här gravhögarna? Alla de här skeppsättningarna, monumenten från den här epoken. Det är ju folk som vill besvärja tiden. Få tiden och minnet att stanna kvar. När folk ser det här högen, då ska de tänka att det är Beowulfsberg. Stenarna som står det till minne av den och den. Det är någon sorts hjälpmedel för att kungar och stormän ska bli ihågkommande. Man försöker besvärja minnet i en tidpunkt där du inte skriver ner det. Så på så sätt kan Beowulf-skedet bli någon sorts nyckel till att förstå hur den här tidens människor i hela Nordeuropa betedde sig i kulturlandskapet. Men vi har ju fler sådana här intressanta lärdomar. Men att ta det här med hämnd till exempel, som vi alla tänker på när det gäller barbariska tidsepoker. Beowulf-skedet dignar under lärdomar och hederskodex med sån här detaljinformation. Hämndproblemet är ju lika tydligt. Det dyker upp i de här utvikningarna som finns med.
Ja, det finns en bra sån historia, för att om vi säger någonting om hämnd då, låt säga att någon begår en orätt mot dig, så måste du för att återupprätta din heder och ära så behöver du hämnas. Eller att säga att någon i din släkt blir dödad, så behöver du hämnas den här döden för att den döde på något sätt ska vara hämnad.
Hedersmord hade man sagt.
Precis,
idag.
Det är hedersmord. Antingen dödar man den eller också får man betala dryga böter. Det fungerar ju det med. Men ibland så hamnar man i konflikter då det här inte är möjligt. Och just en sån historia finns faktiskt i Beowulf, som handlar om den gamle geatiske kungen Hredel, H-R-E-D-E-L. Han kunde inte hämnas sonen Herebals död, eftersom mördaren var en annan av kungens söner, en som hette Hädkyn. Och kungen kunde inte döda sin egen son för att hämnas den andra sonen.
Och då kan han inte få upprättelse.
Och då går det inte att få den här upprättelsen. Och uppenbarligen så det här är någonting som har berört de som har berättat den här historien och skrivit den, för att den textpartiet om den här, ja, det här sidospåret som egentligen inte alls har med berättelsen att göra, det är hela 37 verser långt. Så det här är någonting som man har behövt älta, gå igenom, fundera över.
Och då är det speciellt viktigt eftersom det är förlust av en son. Och sonen, ja, det är ju den som kan berätta, föra minnet vidare, ta vid. Så förlorar man det och inte kan på något sätt kompensera genom en hämnd, då är det extra allvarligt. Och det kan krossa en människas liv fullständigt, vilket gör i det här fallet. Och lyfter man då blicken lite så ser man att den här skräcken för att sonen dör och minnet försvinner, det genomsyrar mycket av den här epokens kulturminnen, övriga berättelser, dikter, runinskrifter. Om jag tar världens längsta runinskrift, Rökstenen, ja. Börjar med att berätta om att en son är död. Eller den kändaste av alla isländska vikingatida dikter, Egil Skallagrimssons Sonatorg, Sonförlusten, skrivs just som en minnesdikt för att hedra söner som har dött, som har drunknat. Så sånt berättar man under den här epoken mycket mer än man berättar om att nu gick ut och slog ihjäl honom och gjorde det där hjältedådet. För det där med att oförmågan att kunna behålla sönerna, hålla mitt liv, det kramade folks hjärtan mycket, mycket mer.
Mm.
Det betyder något.
Ja, det slår mig nu att vi har faktiskt en annan sån här, en historia som påminner om detta. När den blinde Höder dräper Balder, den historien. Balder och Höder, de är bröder och det är Odens söner. Och Oden kan inte få upprättelse för Balders död genom att döda Höder själv. Det är ju helt omöjligt. Så han begår ju det här övergreppet på en kvinna. Han våldtar en kvinna och tvingar henne att föda en hämnare som ska dräpa Höder istället.
Lång omskrivning och komplicerad konstruktion, ja, för att klara av det här. Ja, det här är alltså det med hämnd, hird, vad som betyder något för en kung. Det är axplock på sådana här socialhistoriska och politisk-kulturella lärdomar man kan dra om man struntar i att titta på Beowulf-kvädet som en historiebok och istället ser det som en lärobok för hur folk levde då. Och då kommer man alltid fram till att det är en herrans tur att vi har kvar den här texten. För det är bara ett exemplar.
Ja.
Det är alltså engelsmännens, anglosaxarnas bidrag till världslitteraturen på den här tiden. Har vi något annat då ifrån den här ön England som vi kan, som också av en slump har lyckats få från deras fiender, kelterna?
Ja, vi har ju faktiskt det. Det finns det är inte ett hjälteepos på samma sätt, utan mer en klagosång brukar det kallas.
Men, elegi?
Ja, en elegi skulle man kunna säga. I Gododdin heter det i alla fall. I här, y. Det är en bestämd artikel. Och det är en lång uppräkning av... Så historien är egentligen att det har skett ett slag. Ett stort slag. Där anfallarna har blivit fullständigt nedgjorda. De klarar sig inte. Och i efterhand då så vill man skriva om vilka de här var och hur... framstående de var och hur de såg ut och vad de egentligen, hur stora och manliga de var, fast det inte alls gick bra. Det är en fantastisk historia. Jag hade aldrig läst den här faktiskt innan vi satt oss här idag, så att jag läste den för bara ett par dagar sedan och jag blev helt golvad. Den finns nog inte översatt till svenska vad jag vet.
Ja, men den finns översatt till engelska.
Ja, den finns på engelska, för jag har inte läst den på walesiska eller vad det kan vara då i originalet, utan jag har läst den på engelska, men det är en otroligt maffig text måste jag säga, där där det hela tiden kommer liksom upprepningar som gör att man, den är väldigt suggestiv, och så alla de här människorna som dör hela tiden.
Ja, de har suttit i Edinburgh, tror jag, Dunedin, i under ett år och druckit mjöd hos kung Minirog Morinfar, och så ska man slåss mot hans angliska fiender, och de dör med stövlarna på nästan.
Ja, det gör de verkligen, alltså, för att alla dör utom en, tror jag, i den här historien då. Det behöver inte ha gått till så på riktigt kanske, men och de beskrivs som, de är så, de här lysande kämparna, och det kommer hela tiden återupprepas att de har suttit där och de har druckit sitt mjöd och de har planerat det här, och sen dör de. Det kommer hela tiden, och det är en fantastisk historia, fast den är ju inte lika, det är ju inte ett epos där det finns ett början och ett slut, utan det är en uppräkning av de här.
Det måste ju ha fyllt en enormt viktig funktion eftersom det här blev nedtecknat i ihågkommet. Det här var viktigt. Det gällde att komma ihåg de som bet i gräset. Minnas deras hjältedåd. Mm. Besvärja tiden. Se till att det här blev ihågkommet. Och liksom Beowulf Kvädes diktare så betonar då Aneirin, som han heter, barden som skrev i Godadin, de här heroiska idealen. Alltså givmildhet i fredstid, det är kungen i Dunedin. Ja. Tapperhet i krigstid, troet mot härskaren, en kamp in till döden, och även om det är helt hopplöst, stanna kvar och slåss. Du får inte visa feget, måste vara man. Alltså hela det här starka idealet som förmodligen inte var så jättevanligt på riktigt, för så här lever de flesta inte, men som det gällde att ha som någon sorts mönster för hur en sann krigare skulle leva, så att kungen skulle kunna utöva sin makt och samhället skulle behålla ordning och besvärja kaos.
Mm. Ja, den är inte så lång, så man kan läsa den på en kort förmiddag så där, om man känner att man vill det. Men det här slaget, har det hänt?
Slaget har ägt rum. Anglosaxarna kommer ju in, anglosaxar och jutar, och tar över stora delar av östra England på 400-500-talet, som jag tror vi nämnde i en tidigare podd. Och då har de ju fiender emot sig, alltså gamla keltiska brittanniska riken. Du har ett som heter Elmet som ligger vid Leeds, och ett som heter Reged som ligger längre norrut. Ett som heter Godolphin som låg i södra Skottland vid Edinburgh. Och de här keltiska rikena, de måste nu försvara sig i hundratals år. De sista som faller är de i Wales på 1200-talet. Och just det här slaget som man berättar om i Godolphin, det är ett som utkämpas i nuvarande norra England vid Catterick i Yorkshire, och som vi då känner till från historiska källor, och som är ett stort nederlag för kelterna. Anglerna berättar inte så jättemycket om det, för de hade inte den stora tragedin att förklara. Men för förlorarna så kunde man delvis kompensera förlusten genom att upphöja de som hade stupat till stora hjältar. Alltså det är kelternas Poltava, för att ta en svensk jämförelse.
Ja, men det är en bra jämförelse.
Det var något som stannade och som just därför blev ett viktigare nederlag än det blev en seger för motståndarna.
Mm.
Det här kan vi alltså veta om folk som levde, deras tankesätt under den här mörka tidiga medeltiden, genom att gå till de här bevarade hjältesagorna. Och då har vi börjat orientera oss ned mot folklig kultur, ned i mentaliteten, bort från krigarna och kungarna till vad man egentligen tänker på och hur man formulerar sina sinnesbilder. Och i nästa avsnitt så kommer vi att gå ännu längre in i det och titta på folkliga kulturella uppfattningar. Då kommer vi att möta demoner,
änglar
och häxor under tidig medeltid. Men nu det var allt för idag. Vi hörs nästa gång i Harrisons dramatiska historia.
Tack för idag!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.